Hun må skal ha gena. Og jeg skal velkommen. Alle kjenner denne gutten her. En av mine desidert favoritt åndragsavlene. Jeg har sagt at Klin. Jeg hadde bodd hos meg 200 før, tror jeg. Og, ja. Og det bare en fornøyelse bare om. Jeg gleder meg til tema i dag. Bare litt om hvordan vi har dagen. For hvor lang tid vi holder på?
Ja, det tar vel en time.
Litt over en time. Det vil si at vi satser på å ha mat sånn kvart eller to, halv. Hvis jeg får høre hele foredraget for litt, skal vi si at det, har, at det blir mat klokka halv tre? Høres det greit? Da bare planlegger jeg utenfor det. Og da sier jeg velkommen til alle. Det noen nye her, men vi kommer til å ta en runde etterpå og høre hvem jeg, eller fortelle hvem jeg er alle sammen.
Ja, jag tänkte. Kan jag sitta så här ja, så alla ser så. Så det är bekvämt att sitta ner. Om inte står någonting så kan ni bara sträcka upp en hand på. För att jag talar ju svenska, men det brukar gå bra att alla kan stå upp. Och själv tycker jag att det här temat är väldigt intressant egentligen när man går på djupet i djupen. Så att det är ett, det skiljer sig lite grann från de gamla religiösa föreställningarna. Men det ger ett helt nytt perspektiv på det hela. Så vi, jag har ett manuskript här för att jag har skrivit en artikel. Den finns översatt till danska och första delen har publicerats i en tidskrift som heter Den nya världens impuls. Det är en dansk tidskrift som är ett alternativ till tidningen Kosmos. Och andra delen kommer nu i juni. Men nu får ni höra utifrån hela artikeln. Så det första man måste starta med, det är ju att spörja sig om Gud finns överhuvudtaget. Den kan vi ta bort. Så. För om inte Gud finns så är ju det, vem ska man så be till? Då finns ju ingen det. Så det är den första frågan man får ställa sig. Och om Gud finns, vad eller vem är Gud? Och var befinner sig Gud? Vad kan man finna? Vad kan man hitta Gud? Och det här är liksom har större betydning än man kan föreställa sig. För det första hänger det ihop med bönen. Gudsbegreppet och bönen hänger samman med de spörsmålen. Och det är ju också det att det ger ju en helt annan världsbild. Alltså om man föreställer sig att naturvetenskapligt ateistiskt perspektiv så lever vi inne i en stor rymd och det finns ingen mening, vi har utvecklats här av en tillfällighet och det finns inte någon plan, det finns inte någon mening, men det här är ett helt annat perspektiv, så att det är inte bara någonting marginellt sådär som att man kan supplementa, utan det är en radikalt annorlunda syn på världen. Ja, det är ju också intressant vad människor har haft för föreställningar. Man kan ju säga att de stora världsreligionerna, de har ju satt sin prägel på alla världens kulturer. Men så är ju det att människor har ju vuxit ifrån de gamla religionerna. De var ju inte anpassade för att vara i världen. När de var anpassade till den tidens väldigt på 1000-tals år sedan. Och nu tänker ju man ofta det att ja, men de var väl ungefär som vi, va? Men det var de inte. Alltså, jag tänker ofta när jag ser filmer, historiska filmer, så ser man de här människorna, de tänker och talar ungefär som vi gör. Ofta amerikansk mentalitet, va? När man ska skildra människor som levde för 2-3 tusen år sedan. Hey. Men så enkelt är ju det inte. För att de tänkte på en helt annan. De var ju inte utan. De hade inte dagens utandelse. Och de var mycket övertroiska. Alltså, vet inte om ni har ordet vidskepelse på norsk. Övertroiska. Alltså, de trodde på allt möjligt, va? Och var lättsuggererade. De hade inte alls. Alltså det är svårt för oss att föreställa sig. För de trodde på onda makter och de trodde på allt möjligt. Och det är klart, om det kommer någon som ska förklara vad livet är, vad Gud är och sånt där, så måste ju man anpassa sig och måste tillpassa sig så att de överhuvudtaget kan ta emot någonting. Så det är ju inte märkligt att religionerna, att upphovsmännen har talat på ett visst sätt. Och när dessutom det finns andra människor som har kommit efteråt och utformat religionerna, så har ju de förändrats på ett sätt, va? Så att det blir ju inte riktigt som upphovsmännen hade tänkt egentligen. Det måste man ha klart för sig. Så att man måste anpassa sig till människornas mentala nivå. Och man måste tänka på humanitetens och intelligensens växt. Människor idag, det kanske inte ser ut så överallt i världen, men människor är betydligt humanare idag än vad de var på den tiden. Där var det korsfästelser och där var det tortyr. Så det finns ju fortfarande, men det räcker ju att man går tillbaka till medeltiden, så var det. Det räckte att man hade stjålit en limpa bröd så kunde man komma i fängelsehålor. Alltså det var ju fruktansvärda straff. Så att, och så har ju vi också blivit lite intelligentare. Vi är morske inte så intelligenta som vi tror, men betydligt mer än på den tiden. Och det gör ju det att de gamla förklaringarna, de håller inte längre. Och därför blir ju människorna, de kommer väck från de religiösa tron. Dels på grund av att vi utvecklas förbi de gamla förklaringsmodellerna. Men också för det att människor har levat kanske i fattigdom och enkla förhållanden länge. Och så vill man få del av de moderna bekvämligheterna. Man vill inte leva på ett sånt enkelt primitivt sätt i all evighet. Utan man vill ha den moderna bekvämligheten. Och det var ju så förr i tiden tänkte man att trösten var ju den att man kanske kunde komma till himmelriket efteråt. Så att även om det var besvärligt här så fick man lön efter döden. Men så är det inte. Idag vill människor uppleva allt det som den moderna världen har erbjudat. Så vi har ju en materiell grund och mer och mer blir upptagna av det här. Men så är ju det att vi har ju inte något skydd. Alltså om det händer, så länge allting går bra, så är det inga problem. Men det är ju lite grann att man bygger sitt hus på lösan sand, som det står i Bibeln. För att om det nu är så att man ens hus brinner ner och man kommer in i skilsmässa kanske, man mister sitt arbete, man blir sjuk. Det finns massa saker. Och då håller ju inte den här, så man bygger upp allting på det materiella. Och det är ofta då när människor råkar ut för lidande och svårigheter som de blir sökande. Man ställer sig frågan, vad är meningen med det här? Va? Så att så länge allting går bra, så är vi upptagna, och då kan man vara ateist och materialist. Men vad ska man med Gud till? Man behöver inte tänka på det. Det är så mycket annat som lockar. Men så kommer många människor bli olyckliga. Och det finns ju mycket psykiska sjukdomar. Och det finns många människor som begår självmord och allt möjligt. Så därför det är inte meningen, utan människorna de behöver en ny förklaring. Om det nu finns en liv eller om det finns en mening i livet, så måste man ha en förklaring som passar till människor idag. Och Martinus säger då att Gud och bönen och Kristus blir populära igen, och det är en magisk kraft som det är ju synd att inte utnyttja denna kraften när den finns där. Så ja, i den materiella världen finns ingen garantier för lycka. Och sedan är det att Martinus kallar ju sitt verk det tredje testamentet. Tredje testamentet på svenska och det tredje testamentet på danska. Och det är många som helst inte vill använda det här ordet, utan använder andra ord istället. Men Martinus önskade ju, han ville skapa en förbindelse. Han vill säga att det som Jesus talar om, det var inte fel, utan det var bara anpassat till sin tid. Och när man får hela förklaringen så kan man se sambandet, förbindelsen. Och Jesus själv pratade ju om att jag kan inte förklara allting för er, för ni kan inte förstå det. Men det kommer alltså den helige ande, som man säger, som ska förklara resten. Och som ska påminna er om allt jag har sagt. Och som ska berätta det som är kvar att berätta. Och det är alltså den heliga ande, det är heligt vetande, det är det högsta vetande om livet. Och nu kan vi förstå mycket mer än på Jesu tid. Och därför är det fortsättningen på det som Jesus påbörjade. Och vi har ju gamla testamentet som var en förberedelse som gjorde det möjligt för Jesus att födas i Palestina. Men, och så förklarade Jesus och sa, det blivit lite förvanskat på vägen. Och så sen har människor blivit ateister. Men nu kan man få en förklaring där man ser hela förbindelsen för modern tänkande människor. För de som varken tror på gamla religioner eller på vetenskapens förklaring. Att det finns mycket mer än vetenskapen kan förklara. Så det är en uppfyllelse av en gammal profetia. Det är därför vi kallar så. Och bönen är ju inte någon uppfinning. Det är ju ingenting som människor har kommit på. Utan det är ju, det finns inbyggt i oss. Det finns en magisk kraft inne i oss. Till och med hos djuren, hos dyren, så finns ju det här inbyggt. Det är ingenting som människorna har funnit på. Och det är alltså essensen som kommer att väckas till liv i de gamla religionerna. Inte i den gamla formen. Och man ser ju också att de människorna som är ateister, när de kommer ut i en farosituation, så kommer de automatiskt att vända sig till någon högre. Det finns människor som aldrig har trott på någonting, men när de kommer i en fara så blir de automatiskt till Gud. Det är intressant också att bön har förekommit överallt i alla kulturer, överallt i världen. Och från början då, alltså man föreställde sig att det fanns onda makter, det fanns goda makter. Så gällde det att komma i kontakt med de goda makterna. Men hur ska man göra det? Ja, man tänkte att Gud, de här gudarna och andra, de var likadana som vi själva. Så att det gällde att få dem på gott humör. Så att de kunde hjälpa. Man ville ha hjälp med saker och ting. Och hur ska man få hjälp? Ja, man tänkte att man kan inte få hjälp om man inte själv ger en gåva. Alltså man ger en gåva, men det är ju ingen gåva egentligen, för man förväntar sig att få någonting istället. Och vad var det för gåva man ger? Jo, man offrade någonting till Gud. Och då gick det bra att offra dyr till exempel. Man dräpte dyr och så kom de över på andra sidan och så kunde Gud ta emot dem som man föreställde sig. Men man kunde också offra människor, det var ännu finare. Man offrade människor. Så att det var liksom en byteshandel. Va? Om, Gud, om de goda andarna fick någonting av mig så kunde jag få hjälp tillbaka. Så blev de vänligt sinnade. Men det var ju en primitiv föreställning och så småningom så kom ju det lite mer civiliserade föreställningen. Men man skulle fortfarande göra massa saker. Men det kunde hända att man direkt att tända rökelse eller offra blomster. Eller att man kunde ringa i klockor eller ta nattvarden eller så vidare. Så var det på något sätt att man kunde istället för offer så kunde man göra olika ritualer. Så ritualerna blev väldigt viktiga kan man säga. Men bönen där har ju mycket högre syfte. Det handlar inte om byteshandel och det handlar inte om att få några goda makter på sin sida. Utan det gäller att förstå gudsbegreppet på ett intellektuellt, högintellektuellt och odogmatiskt sätt. Och det är ju det som Martinus förklarar i hela sitt verk. Hur universum är levande, hur allting hänger samman. Hur vi är levande och lever i evighet. Va? Det är ju en inkarnationen och det är inte bara en inkarnation eller två eller tre utan vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och det är ju för att vi har en kosmisk struktur som gör att vi är förbundna med varandra. Och vi är förbundna med gudomen. Alltihopa det här kan man läsa om och det är ju det som Martinus verk handlar om. Va? Så vi är allesammans ett kött och blod kan man säga. Vi är släkt, alla levande väsen är släkt med varandra kan man säga. Så ja, jag har varit inne på religionernas urkraft. Men det gäller att se gudsbegreppet och bönen i ett högre och större kosmiskt perspektiv. Ja, så är ju det här med är det ett personligt gudsbegrepp eller är det ett opersonligt gudsbegrepp? Hur ska man föreställa sig Gud? Ja, tidigare har ju man nästan tänkt sig som en man som sitter i skyarna. Eller man kan tänka sig, i östern finns ju det till exempel Krishna som spelar flöjt och som förför alla de här valpikorna som är. Så att det är många föreställningar. Man vill gärna ha en konkret gestalt. Va? Man vill gärna föreställa sig någonting som man kan se på. Men egentligen, gudomen är ju hela universum som är levande. Och därför är ju det, om man tänker sig en gestalt så kan ju inte det vara hela Gud. Gud måste ju vara helheten. Och därför finns ju någonstans inbyggt hos människorna att det inte är bra med att ha avbilder av Gud. Om man avbildar Gud så leder det tankarna fel. Och faktiskt är att det är inte bara i islam som det har varit förbjudet att ha en bild av Gud. Det förekom även i den tidiga judendomen. Man fick inte lov att avbilda Gud. Utan därför har ju man gjort abstrakta figurer. Så. Men människorna de ville ju ändå ha något konkret att titta på. Och så blev ju det Jesus Kristus då som blev någon sorts erstattning. Där kunde man se Guds gestalt, det var Jesus Kristus. Va? Eller Jungfru Maria. Va? Som att man dyrkade kvinnan där, en sorts modersgestalt. Va? Men det leder ju tankarna fel. För istället för att man fokuserar på. Nu har ju det blivit en dogm i islam. De vet inte varför de inte får avbilda Gud. Men de vet att det får man inte. Och det räcker. Men ursprungligen så var det nog för att man skulle koncentrera sig på Gud som är i himlen. Så det där att man tänker på enskilda personer. Ja, men om det inte är enskilda personer, gestalter. Ja, men då är ju Gud inte personlig. Tänker man. Men det Martinus förklarar ju att Gud är personlig. Och det är lite om den ekvationen som jag ska gå in på lite. Jag kan inte låta bli att citera en amerikansk hjärnkirurg som fick en nära döden upplevelse som närmast kan beskrivas som en kosmisk glimt. För att den var inte bara vanlig nära döden upplevelse. Han upplevde alltså att han, Ibn Alexander heter han, var ateist och hjärnkirurg. Han trodde inte på någonting. Och så blev han sjuk och var nära att dö. Men kom tillbaka och blev helt frisk. Och han reser runt och håller föreläsningar. Jag vet inte hur det är nu, men han har skrivit en bok som på svenska heter Till himlen och tillbaka. Jag vet inte vad den heter på norsk eller på dansk. Han upplevde att han kände sig som ett med Gud och alltet. Men ändå upplevde han att han var sig själv. Och att han kunde tala med någonting annat som var Gud. Så han upplevde att ändå, det var inte som så att hans personlighet surrades ut och försvann. Men så sa han också att universum, det är inte någonting som är långt borta. Va? Det är ju nära, det är alldeles inpå. Universum finns inuti kroppen, finns överallt. Va? Så att det är lika nära överallt. Men det har ingen början och slut. Och Gud är närvarande i varje partikel. Och så säger han, skriver han också. Ja, så skriver han att Gud är konstigt, märkligt nog personlig. En av de största fejltagelser som människor gör när de tänker över Gud, att man tänker sig Gud som opersonlig. Gud är till och med mer mänsklig än vad du och jag är, skriver han. Så att, för det är många människor som tänker att ja, Gud är någon sorts kraft eller energi som strömmar genom universum, men det är inte något personligt. Men han säger att det är någonting personligt. Och hur kan då Gud vara personlig och helt nära oss, men ingen gestalt kan ändå representera Gud? Eftersom Gud består av alla levande väsen på en gång. Jo, när vi kommunicerar med varandra så sker detta med hjälp av sinnesorgan och olika organ. När jag talar till er så talar jag till er med hjälp av mina talorgan och min mun och så vidare. Jag kan se er med mina ögon. Jag kan höra vad ni säger med mina öron. Det vill säga att man måste ha organ för att kunna kommunicera. Men det är inte mina organ som kommunicerar. Det är inte min mun som talar utan att jag har någonting med det att göra. Min munnen talar inte av sig själv, hoppas jag. Och ögonen tittar inte av sig själv. Och ögonen hör inte av sig själv. Utan det är ju faktiskt jag som hör. Men jag hör med hjälp av de organen jag har. Så att när jag talar med er så förhoppningsvis så talar jag inte till era öron. Eller det är inte till era ögon som jag vänder mig och tittar. Utan jag vänder mig till någonting som är bakom. Men sedan är ju det heldigvis att ni kan se och ni kan höra med hjälp av era ögon och öron. Och ni kan svara med er mun. Men det är ju inte era mun som talar av sig själv. Så att vi finns inuti oss själva. Men vi måste ha organ för att tala med. Gud måste också ha organ att tala med. Och var finns de här organen? Var finns Guds talorgan? Var finns Guds ögon? Var finns Guds öron? Jo, då säger Martinus att det finns på det andliga planet en massa levande väsen som hör allting vad vi, om vi ber till Gud eller som också ser våra tankar och som kan besvara alla böner blir hörda. Men kanske inte besvarade som de vill, men de blir hörda. De här andliga väsen kan höra den minsta viskning. Så Gud har alltså kommunikationsorgan precis som vi. Det kan finnas avlägsna släktingar och vänner som också hör vad vi tänker och vad vi önskar och så vidare. Är skyddsänglar, men det kan också vara de som har kommit längre i utvecklingen som bor permanent i de andliga världarna som kan kommunicera med oss. Så att det finns en hierarki på det andliga planet. När vi dör och lämnar kroppen så kan ju inte vi komma på samma nivå som de som är längre komna. Utan vi är ju på samma utvecklingsnivå som nu, men vi har ju större horisont. Vi kan uppfatta saker och ting. Men det finns alltså de som har kommit längst, det är de som administrerar bön. Men så är det ju, Martinus betonar ju att det är jätteviktigt att man ber direkt till Gud. Därför att om man nu tänker sig att man ska ha mellanled. Alltså om man nu säger att det finns massa väsen på andliga planet. Det är de som hör våra böner och det är de som besvarar våra böner. Då tänker man, ja, då kan man vända sig till dem. Vem är Gud? Ja, men Gud är ju bakom. För de här väsenerna på det andliga planet är ju Guds talorgan, ögon och öron. Och lika lite som när jag pratar med er, så pratar jag inte med era ögon och öron, utan jag pratar med det som finns bakom, va? Och på samma sätt när jag ber så behöver jag inte tala med dem som finns på det andliga planet. För jag vet ju inte vilka det är, vilka precis det är som hör och besvarar mina böner. Utan det beror ju på. Men så har ju människorna haft det här behovet av att man vill ha gestalter. Så det är Jungfru Maria och det är helgon och det är alla möjliga inom katolska kyrkan och i protestantiska kyrkan nöjer man sig med Jesus Kristus. Men Jesus Kristus kan ju inte besvara och höra alla människors böner genom tusentals år. När det finns ett oändligt antal individer som är på samma nivå som Jesus. Vi kan ju inte bestämma vilka som ska höra våra böner och vilka som ska besvara våra böner. Det är inte upp till oss att bestämma det. Så att det är mycket bättre att rikta sin tanke till Gud som är bakom. Och så blir det automatiskt de som är bäst lämpade att svara oss. Så det är samma i östern om man avatarer och man säger att Buddha är ingen gud, men man ber till Gud, Buddha i alla fall. Och man ber nog lite till Mohammed i islam också. Så att det är ju det där att man ska ha någon att se på. Så man ska be på ett högintellektuellt sätt och föreställa sig att Gud är överallt på en gång. Problemet är ju att Gud, det här att Gud är osynlig verkar det som. Men det är ju frågan om Gud är osynlig, men det kommer vi till. Men i alla fall så är det en poäng med att den andliga världen är osynlig för oss. För på det sättet så kan vi rikta tanken till det osynliga som finns. Om vi hade kunnat se den andliga världen så skriver Martinus i boken Bönens mysterium kapitel 9. Jag ska läsa det förhoppningsvis på dansk. Men visst väsenarna fysiskt kunde se detta andensted, alltså den andliga världen, och godomen som ett väsen boende på detta sted, ville de uppleva att nämnte sted var lige så befolket med levande väsen som deras egen sfäre, och att godomen fullständigt blev borte i denna vrimmel av liv. Det är så att om vi kunde se den andliga världen så skulle vi bara se en massa levande väsen. Och så skulle vi inte kunna rikta tanken till, så var det förstyrande för Guds kontakt. Så det kan vara lite besvärligt det här med att föreställa sig Gud personligen. Men så har vi begreppet försynet. Och det är lite lättare att förstå. Det finns nämligen en grupp väsen, förklarar Martinus, som har jordklotets och mänsklighetens skepne till sitt ansvarsområde. Och de här väsena, de har kosmiskt medvetande och befinner sig på det andliga planet. Och de är hela tiden närvarande, intresserar sig för vad som sker på jorden och griper in i det personliga köpnet såväl som det globala köpnet. Men det är ju inte så, så då kan man spöra sig, varför ser de inte till att det blir fred på jorden och varför ser de inte till att det blir bättre förhållanden? Nej, det är inte deras uppgave. Alltså de ska se till att vi får de utvecklingsbetingelser som är nödvändiga för att vi ska växa vidare. Så att de tillåter såväl det mörka som det lyser, som det obehagliga som det behagliga. Martinus skriver att de bestämmer vem som kommer till makten, vilken politik som förs. Oavsett om det är diktatorer eller om det är humana människor. De bestämmer när det ska vara hjälpverksamhet och man hjälper människor i naturkatastrofer eller krig. Och de bestämmer också när det blir krig och när det inte blir krig. Men det är inte de som sätter igång det hela, det är vi själva. Så de administrerar det som vi sätter igång själva. Så jag tycker om sådana här enkla profana liknelser. Så försynet, för det första så har de kosmisk bevissthet. Så de är alla eniga, de behöver inte diskutera. Hur ska vi göra så nu eller ska vi göra så nu? De vet ögonblickligt vad som är det bästa, vad som ska ske och vad som inte ska ske. De har två möjligheter. De har en gaspedal och de har en bromspedal. Så brukar jag förklara det. I gaspedalen och släpper de igenom den skepnaden som vi själva har sett igång. Och bromspedalen, då utsätter man det till en senare tidpunkt. Därför att om allting kom på en gång, utan att det var ryddigt, alltså, om allting var alltid en rod med massa energi som kommer tillbaka, så fick vi aldrig, det var ingen pedagogik i det, men det ska vara en pedagogik i det. Naturfolket till exempel, de ska ju bli mätta på att jaga och fiska och leva i skogen. Det är inte meningen att de ska bli dräpta varje gång de har dräpt ett dyr och få sin skepnad. Så att allting handlar om vad som är nyttigt med tanke på utvecklingen. Så att de administrerar precis vad som ska... Nu kommer Ingmar. Välkommen. Vi fick lov att begynna.
Ja, jag har alltid sagt att man begynner i tider.
Ja, ja.
Det gäller mig också.
Ja, det gäller andre, ikke sant?
Det var kollektivmidlen ikke samarbeidet den gangen.
Ja. Samme regler for alle.
Ja, så at vi taler om forsynet, at forsynet vet precis vad vi har bruk för på det personliga planet, och de vet vad som ska ske i världen. Så om det som är obehagligt, för det obehagliga har en mening, det är nödvändigt. Och det för oss fram mot lyset. Så det finns ingenting som är onödvändigt. Allting måste finnas för att vi ska komma vidare. Men så är det intressanta som kommer in på det här. Hur vi möter Gud. Vi kan möta Gud på två måter. Gud har två slags bevissthet. Den primära bevisstheten och sekundära bevisstheten. Och den primära bevisstheten, det består av alla de väsen på det andliga planet som har kosmisk bevissthet. Alltså det är försynet, men det är alla möjliga andra, hela universum. Sekundära bevisstheten, det är den fysiska världen där bevisstheten ska skapas. Och den ska hela tiden skapas ny. För när vi har levat i miljoner år på det andliga plan, så ska vi tillbaka i den fysiska världen och få förnyat bevisstheten. Så det sker i det stora spiralkretsloppet. Så här på det fysiska planet så möter vi Guds sekundära bevissthet. Det är här som det kosmiska bevisstheten skapas. Och på den andliga planen så möter vi Guds primära bevissthet. Men egentligen så är det ingen forskel, för det är kommunikation är alltid kommunikation med Gud. Och då är det intressanta att vi allesammans har en dubbel identitet. Vi har två identiteter. Dels så har vi här Rune och Ingebjörg och alla som sitter här. Men ni har också en annan identitet. Ni är gudomens rollinnehavare. Ni vet, i den gamla teatern där så fanns det inte så många skådespelare. Så då fick skådespelarna spela flera roller. Och då bytte de mask och så var de en annan person. Gudomen har alla masker. Så oavsett vem vi möter så möter vi en rollinnehavare. Det är Gud som visar sig för oss. Genom vart individ, genom vart enaste levande väsen. Men naturligtvis har ni er egen identitet också. Ni är också personerna. Men ni är också gudomens rollinnehavare i livets teater, kan man säga. Så vi är vana vid att föreställa att Gud är någon annanstans utanför. Men i verkligheten så bor Gud i vart enaste levande väsen i hela universum. Så vi möter ständigt Gud på det fysiska planet och på det andliga planet. Vi kan inte uppleva livet utan att möta Gud. Livet är en ständig kommunikation med Gud och ingen annan. Utsikt. Och det betyder ju att om allting som vi upplever är ett möte med Gud så är livet heligt. Det är ju heligare än att gå i kyrkan eller gå i tempel eller någonting. För att det är ju här i vardagen som vi möter Gud. Och att allting har en betydning. Hur vi tänker, hur vi handlar och hur vi bemöter en annan. Det är ju det som vi säger på tället till Gud. Och allting som vi upplever, det är ju den reaktionen vi får tillbaka från Gud. Så egentligen hela livet är alltså en kommunikation. Det är, vi talar till Gud och Gud svarar oss. Men vi vet inte om att vi talar till Gud. Det är det som är problemet. Och också så att allting passar in i varandra. Alltså det här är en världsbild som om man tänker på djupet, det är förunderligt. Va? Därför att allting, alla levande väsen i hela universum, i makrokosmos och mikrokosmos, överallt i universum, långt borta, flera lysor. Allas skepnader passar in i alla andras skepnader. Jag kan inte lyfta ett lillfinger utan att det påverkar hela universum. Det hänger samman. Nu är det klart att om jag lyfter lillfingret så har det ingen stor betydning. Men det påverkar allt. Det kan inte falla ett stövknog eller stövkorn på golvet utan att det är lågbundet. Och Jesus sa att huvudhåren är räknade tällen. Det gäller överallt. Så livet är som ett gigantiskt pusselspel. Ni känner ju pussel, man sätter samman pusselbitarna. Allt uppgår i en enhet. Om ett stövkorn kunde falla till golvet tillfälligt så skulle hela universum falla sönder i biten. Så fanns det inget något universum. Så mycket fel kan det inte finnas. Ja, men om det nu är att vi talar med Gud hela tiden så måste det ändå vara någon forskel mellan när vi talar med en annan och när man ber till Gud. Ja, på det fysiska planet så är ni ju synliga. Jag kan se er. Jag kan komma i direkt förbindelse. Det är klart att jag kan också skriva på Facebook. Va? Men det är ju ändå någonting man kan se. Alltså man får kontakt. Och en annan forskel är ju det att vi allesammans ofullkomna, eller skulle vi inte leva här på denna planeten. Vi har det fälles att vi är ofullkomna. Och det är ju här som bevisstheten förnyas. Vad det gör ju den i fortsättningen på den biologiska evolutionen. Så naturvetenskapen har ju rätt på ett måte. Men det är ju det att de ser ju livet som en produkt av materien. Men Martinus ser att det är livet som skapar materien och inte omvänt. Så Det är forskjell mellan de som är färdigutvecklade, som har kosmisk bevissthet, och vi som är ofullkomna. Vi befinner oss i skapelsen. Men det är intressant att tänka att vi aldrig någonsin får lapp till oss själv. Vi är aldrig alena. Det finns hela tiden någon som tänker på oss och hör oss och som följer oss. Så kosmiskt sett så finns egentligen bara ett enaste levande väsen i hela universum. Och det är Gud själv. Men för att kunna uppleva detta så skapas alltså alla oräkneligt antal. Man kan inte tala om antal, alltså det finns ingen gräns för hur många levande väsen som finns. Men alla dessa levande väsen tillsammans är ett levande väsen som är Gud. Och ändå är vi självständiga individer. Vi är alltid oss själva. Men vi förändras alltid, hela tiden. Och det är ju detta som är den tredje analysen i Martinus, som man måste läsa och studera många, många gånger. För det är hela huvudinnehållet. Men Martinus menar ju det att Gud talar till en fluga, som en flue. Genom en annan flue. Till en hund via en annan hund. Till en kriminell förbrytare genom en annan förbrytare. Till ett helgon genom en annan helgon. Så Gud har organ och kommunicerar med oss överallt. Va? Och Gud talar också till oss genom naturen och genom våra mikroväsen. Och vi talar till naturen och våra mikroväsen genom våra värmåter, alltså hur vi är. Men så är ju det att hur kan man finna Gud i allt detta, hela livsupplevelsen? Man upplever ju ändå att Gud befinner sig bortom alltihopa. Och då är ju det, Gud är ju osynlig, tänker man. Är Gud osynlig? Är Gud osynlig?
Nej.
Nej. Och Ingmar Bergman, den stora svenska filmregissören, han har ju ofta sådana här, han uttrycker sina tankar genom rollfigurer. Och där har vi en präst i Nattvardsgästerna. Jag vet inte vad den heter på norsk. Ja. Och där klagar prästen över att han ber till Gud hela tiden, men det är ingen som svarar. Han får inget svar. Men det är ju för att han förväntar sig att svaret ska komma någon annanstans ifrån än det gör. Så Gud är inte osynlig. Gud är alltid synlig. Men ingen kan uppleva hela Gud på en gång. Därför om Gud består av allting som existerar, så tar allting ut varandra. Och när allting tar ut varandra så blir det neutraliserat. Det blir ingenting tillbaka. Så vi måste alltid uppleva en del. En spaltning av Gud. Allting måste upplevas på sin kontrast då. För Guds helhetsgestalt är detsamma som jaget. Och detta jaget, det är vårat jag, det är universellt, det är odelbart. Vi har samma jag allesammans. Alla har samma jag. Och på detta sättet är vi då förbundna. Så att, vad är det som vi kan se av Gud? Och här visar sig då livets stora under. Att Gud visar sig i våran livsupplevelse. Allt som vi upplever i naturen, i mikro- och makrokosmos, mineral, planter, dyr, människor, begivenheter, det är alltsammans Guds uppenbarelse och synliga gestalt. Vi ser ju Gud i vårt liv. Det är Gud, och Gud talar personligen till oss var och en. Det kan inte komma någon annanstans än genom vår livsupplevelse. Det finns ingenting som är utanför livsupplevelsen. Man kan inte uppleva någonting som inte är i livsupplevelse, eller hur? Så allt handlar om att bli uppmärksam på vad Gud säger till oss. Hur Gud kommunicerar till oss. Och vad vi säger tillbaka. När vi kommunicerar obevisst med Gud. Så oavsett vem vi möter, så möter vi Gud. Oavsett vad vi möter, möter vi Gud. Men om man spetsar till det lite grann, och jag tycker det är intressant. så är det så att vår livsupplevelse, vår samlade livsupplevelse som innehåller allting vad vi kan föreställa oss i livet, är en person. Vår livsupplevelse är en person som visar sig. Det är alltså Guds synliggörelse. Vi upplever Guds person i vår samlade livsupplevelse. Så när jag ser er här och upplever här och denna platsen som jag är på, så är det Guds synliga gestalt. Och kan jag vara någon annanstans, så är det också Guds synliga gestalt. Så Gud växlar skickelse hela tiden. Så det där är någonting att tänka på. Alltså att livsupplevelsen är en person. Så det är ju så att vi kan ju hela tiden vända oss till varandra om vi tränger hjälp på det fysiska planet. Men det är inte alltid vi kan få hjälp. Det kan vara trivialt att man behöver låna pengar eller något sånt där, men det är ingen som har pengar. Men man kan be till Gud och så visar det sig att man möter någon som kan hjälpa en. Så går det först upp till det andliga planet och så sedan går det tillbaka till någon som får en impuls. Så att när man inte kan få hjälp på det fysiska planet kan man gå in i sin kammare. Och det är ju det att vi behöver inte be i stora grupper och flock. Alltså Gud hör inte dåligt, säger man. Gud hör gott när vi går in i stillhet och ber. Så detta att livet är heligt och högintellektuellt, så förvandlas ju våran egen upplevelse. Om vi lever i ett världsalt, i en livsupplevelse där allting är heligt, så kan vi inte undgå att påverkas. Vi kan inte undgå att bli våta om vi går i vattnet och badar. Vi kan inte undgå att påverkas om livet är heligt, att vi får del av denna helighet. På samma sätt som vi har fått våra ögon utvecklade därför att det finns, lyset finns först på. Lyset finns och därför har ögonen utvecklats. Livet är heligt och därför så utvecklar vi våran helhet, kan man säga. Man går i vattnet och man våt. Så bönens innersta formål, det är att vi ska upprätta personligt, innerligt och intimt gudsförhållande. Varför det? Jo, därför att det är den hurtigaste vägen till kosmisk bevissthet. Bönens primära uppgave, det är att utveckla kosmisk bevissthet. Det är inte att få en massa saker som man kommer in på senare. Med bönen överförs kraft från starka till svagare väsen, och man kan få en inre frid och trygghet oavsett vad som sker. Så hela livsupplevelsen förklarar Martinus i Livets bok 6. Där är ju det, han förklarar ju just det här samtalet med gudomen. Att hela livsupplevelsen är vägen, sanningen och livet som Jesus talade om. Den materiella världen är en text med ett osynligt innehåll. Men utan att man tänker och reflekterar över innehållet, så ser man bara bokstäverna. Vi är analfabeter. Så vi upplever en massa ting. Vi upplever varandra. Vi ser varandras kroppar. Vi upplever en massa händelser. Vi tänker inte på att det har ett budskap. Allt sammans har ett budskap. Vi kan inte läsa. Vi ser bara bokstäverna. Vi ser trycksvärtan. Typsnitt. Det är som när man läser kinesisk text. Så förstår man inte vad det står. Man ser bara en massa figurer. Meningen är alltså att vi ska kunna börja läsa i livet vad det är budskapet. Men det betyder inte att vi ska gå till överdrift och säga att jag ser en edderkopp på väggen, så vad betyder det? Eller något. Alltså då kan man bli sinstryck. Alltså det är inte på det. Men att man börjar reflektera över varför man möter den och den människan, varför det sker och varför jag ramlas av detta och så vidare. Så vi vandrar omkring i en värld av bokstäver och text. Och vi ska lära oss läsa Och innehållet är alltså uttryck för all kärlek. Vi måste lära oss språket, precis som om vi måste lära oss kinesiska för att förstå de här tecknen. Och det största missförståelsen av texten, det är fiendskap. För då tror vi att vi har fiender och motståndare. Men allt vad vi gör, det gör vi mot Gud. Alltså. Så när man kan förlåta sina fiender och motståndare, det enda logiska måten att förhålla sig till omgivningarna. Och redan i företalet till Lillesmål 1 skrev Martinus att när man tillger sin nästa så befriar man sig från sandsäckar som man bär på. Det är ju inte logiskt att man går omkring med en massa sandsäckar och bär på. Ja, men kan man smida väck och kasta ifrån sig då? Och det är det som Jesus visade på korset. Man ska tillge allt sen om man blir torturerad eller om man ramlas av det. Nu är det att vi kan bara uppleva det som vi har satt igång själva. Vi skapar själv vår skepnad. Och allt det som vi möter i omgivelserna är ju Guds budbärare som kommer tillbaka med den skepnad som vi själv har satt ut och skapat. Och därför är det lika ologiskt att bli sint eller bli förnärmad eller ha fiender som att man blir sint på postmannen som kommer med räkningarna för det man själv har köpt. Det är ju inte postmannens fel att jag får räkningar som jag ska betala. Det är som att man börjar slå och angripa postmannen för att man kommer med obehaglig post. Och det är helt ologiskt för att alla de som kommer med någonting obehagligt till oss, de kommer tillbaka med de energierna som vi har sett ut. Den skepnad som vi har satt igång. Och därför meningen med Jesu korsfästelse var inte att han ska ta på sig våra synder eller att, på något sätt, utan meningen var att han demonstrerar dit vi ska komma själva. Att det är ologiskt att försvara sig med våld. Nu har det gått 2000 år och människor försvarar sig ständigt fortfarande med våld. Och det är ologiskt. Och vi måste lära det så att det var redan ologiskt från den. Det var alltså en sorts vändpunkt i hela jordklotets historia. Så skrev Martinus att teoretiskt tillgivelse är bättre än ingen alls. Men verklig tillgivelse, då har man förstånd och hjärta med. För man förstår att de vet inte vad de gör. Det vill säga att när någon gör något obehagligt så förstår de inte att de själv sätter igång en skepnad. Som kommer tillbaka. Så att det är ingenting som vi behöver bekymra oss om. Så. Nej, det handlar om att förstå Guds språk och budskapet. Va? Vi är lite grann som små barn som inte har lärt föräldrarnas språk ännu. Föräldrarna talar till oss hela tiden va? När vi är små. Och det tar tid innan vi kan tala tillbaka och lära oss språk. Men det går ju förhållandevis hurtigt, va? Men i livet så talar Gud till oss hela tiden. Men vi förstår inte riktigt vad Gud säger. Och vi kan inte svara. Men vi ska lära oss språket så att vi kan börja kommunicera. Och det är livets språk så att vi kan begynna att tala med Gud på en jämlik måte. Men så är ju det. Båda ska vi så bli. Ja, för det första är ju den mest intima formen i den egna kammaren. Vi har hört också att man ska be i Jesu namn. Men Jesus menade ju inte att man ska säga ja i Jesu namn och så är det gott nog. Nej, det betyder ju att man ska be i den ånd som Jesus själv visar. Och det har ju missförstått hela tiden. Det ska vara allkärlighet. Eller så motarbetar man till exempel om man ber om att det ska bli fred på jorden och så samtidigt så syns man att det är gott att man gör vapen och att man röstar upp och har militär. Så vad ska Gud, vilket budskap ska Gud lytta till? Att man vill ha fred i världen eller att man vill ha militär? Det är ju motsatsförhållet. Så man ber måste ju det finnas en konsekvens. Och att bönen är inte till för egoistiska fullmål. man kan be Fader vår, det är ju en hjälp till oss som människorna fick, men man kan be med egna ord. Och Martinus har analyserat den här bönen Fader vår i en bok som heter Bönens mysterium, som kan anbefallas, som är en mycket fin bok. Och så har han också skrivit en artikel som heter Meditation. Och där analyserar han också Fader vår. Han menar att bästa sättet att meditera på det är att meditera över sättningarna i Fader vår. Men den högsta formen för bön är alltså att inställa sig på att Guds vilja ska ske. Och det kommer ju till uttryck på starkast måte där i Getsemane hagen, där Jesus, innan han blev fängslad, att Fader, låt denna vägen gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det betyder att man ställer sig in på Guds vilja, oavsett om det är behagligt eller obehagligt. Att man har tillit till Gud. Att man tör och överlämna sig i Guds händer utan att vara orolig. Att livet vill oss väl, att livet är inte någon straffinrättning, utan livet är kärlighet, även om det också innehåller obehag. Så att i den långa vandringen i den fysiska sfären så ska vi få ögonen öppnade så att man utvecklar det kosmiska beviset. Och det är ju intressant, vad är den fysiska världens formål? Jo, det har vi i skapelseberättningen. Det där att Gud hade ju sagt det, att ni får inte spisa av kunskapens träd. Men han hade plantat kunskapens träd mitt framför öronen, i mitten. Varför göra så? Det är då inte kärligt, syns man, att man plantar ett träd, det får ni inte spisa av. Alltså det är en symbol, alltså det är ju inte så i verkligheten. Men så sa ju Gud att om ni spisar av det så kommer ni att dö. Och så sa slangen, nej, ni kommer inte att dö. För Gud vet att ni kommer att få ögonen öppnade och kan skilja mellan gott och ont när ni spisar av det. Och därför så blir de alltså förförda till att spisa av det här. Och vad är det att spisa av kunskapens träd? Jo, det är att leva i den fysiska världen. Det är utvecklingen. Vad är bevissthet annat än att skilja mellan rätt och fel? Gott och ont. Bevissthet kan inte vara någonting annat än en skiljeämne. Att förstå vådan tingen virker, vådan begivenheterna virker. Så hela utvecklingen är ju ett spisande av kunskapens träd. Men vad skedde så? Jo, vi skulle dö. Vi har dött för vi tror att vi ska dö. Men det finns ingen annan död än att man tror att man ska dö. Men nästa trin i utvecklingen är ju att vi ska få kosmisk bevissthet. Vi ska få ögonen öppnade och kunna se allting som Gud själv ser. Och känna mellan gott och ont. Det är det som är kosmisk bevissthet. Så det är alltså bevissthetens utveckling. Ja, så är det där med bönen. Att alla önskningar kommer i uppfyllelse. Men så har vi så många önskningar så att vi kan inte få det uppfyllt. Och så har vi själv skapat hindringar. Så allt kan inte gå i uppfyllelse för vi har skepnemässiga hindringar som vi själv ska. Men förr eller senare går allting i uppfyllelse. Det är som osynliga trådar mellan de fysiska liven. Och som gör att vi ska födas igen och få några önskningar uppfyllda som vi inte fick i detta liv. Så att för att få hjälp med bönen så krävs vissa betingelser. Man måste alltså själv representera det man vill uppnå. Att skapa det hos andra som man själv vill få. Och man kan inte räkna med att få beskyddelse om man inte tänker sig om. Alltså man måste bruka sin intelligens. För man kan inte säga att jag går mitt ute i gatan, det sker inte någonting. Jag ser mig inte om för bilarna vid Mostanse. Man får ingen beskyddelse om man ska bruka sin intelligens. Vi kan bara bli beskyddade när vi själv gör det vi kan. Och så kan vi få hjälp med resten. Så beskyddelsen är den avtar med tiden. Ju mer självständiga vi blir och desto mer vi blir vet hur man ska handla. Och innan vi har lärt det så kan vi inte bli, tänka att allt obehag försvinner. Så man kan tänka att det finns mycket obehag, men det finns kontrast. Det finns sånt som ska utsättas och det finns sånt som vi ska uppleva. Och vi ska uppleva vila, vi ska uppleva lys, plantorna, vi ska ha regn och vi ska ha solsvinna. Men ibland upplever man livets sommar. Och man upplever att det är dejligt att leva, va? Och så upplever man livets vinter när det är hårt och besvärligt. Och så växlar det. Och ett helt liv kan vara en sommar. Och ett helt liv kan vara en vinter. Men det är bra, det är gott med kontraster. För det gör att vi kommer snabbare fram till... vi kan få villoinkarnationerna. Men det är alltså forskjell likväl mellan bönhörelse och uppfyllelse av bön. För vi får inte uppfyllt allt som vi ber om, för det är inte allt som är gott för oss. Så det lilla barn, om det vill ha is istället för att spisa en ordentlig måltid, så förnuftiga föräldrar säger, nej, du må vänta för vi ska spisa riktig mat. Men det lilla barn förstår inte det. Jag vill ha is. Jag vill inte ha riktig mat. Jag vill ha is istället. Men får inte isen då. Det är samma som vi får inte allt vad vi ber om det inte är till gagn, till glädje. Va? Och det kan finnas perioder när vi ska utveckla en inre styrka. Det finns perioder med själens mörka natt. Va? Där man kan be till Gud men man får ingen omedelbar hjälp. Då syns man, vad är det för en Gud som inte hjälper med? Men det har ett formål det också. Jag har så många människor som är öppna för att be, men de syns att det hjälper inte. Jag har bett en gång, säger man, och det skett inte något. Mm. Men det är en träning, det är ju talenter, det är ämnen som ska utvecklas. Man ska ju be daglig hela tiden för att utveckla talent. Så att man blir skuffad över att inte allting går i uppfyllelse, så är det att man förstår inte hur bönen fungerar. Vi får inte alltid våra ofullkomliga vilja igenom. För vi vet inte alltid vad vi ber om. Men bönen är alltså inte till för Guds skull. Gud behöver inte att vi ska be. Men vi behöver be för vår egen skull. Och bönens främsta uppgave är att göra oss uppmärksamma på vad det är som vi upplever i vardagen. Att det har ett budskap, att det har en mening, att det har ett frågor. Och att vi blir uppmärksamma på vad vi själv gör. Ingenting är ju en tillfällighet. Och det gäller alltså att tyda livets direkta tal. Och det finns ingen annan metod än bönen som kan måla sig med att komma till kosmisk bevissthet. Och bönen har en magi. Men så är det spörsmål, vad ska man be om? Man behöver inte gå ner på knä alltihopa det där, så Gud bryr sig inte om att man går ner på knä. Man behöver inte knäppa händerna heller om man inte vill. Det kan vara gott om man känner att man samlar tankarna bättre. Men det är ju för min synd. Det är livmaj för Gud. Och det finns heller ingenting att skjula. Och det finns ingenting som man behöver skamma sig över. Man kan be om precis allting. Man kan be så att man upplever Gud som sin allra bästa vän. Man kan be om allt möjligt. Va? Och jag ska ge lite exempel på båda. Nu har jag sprungit över lite grann här. Det är det som jag har talat om. Så att om det är någon som vill skriva kan ni kika på det. Bak efter att livet är med i dialog och ätande kunskap. Men vi ska titta på någonting annat. Jag springer över de här symbolerna. Jag har dem med eventuellt för spörsmål och så. Men jag tar inte dem nu. Ja, den första bönen där som man känner till allra bäst. Det är att man ska be om sitt dagliga bröd. Vad är ens dagliga bröd? Ett målmat, ja. Nej, alltså de flesta har nog förstått bönen som en önskelista. Det är som Gud är julemannen, va? Som ger oss gåvor. Va? Men om det nu ska bli en högintellektuell kommunikation så är ju det faktiskt vi ska tala med Gud som vi talar med vår bästa vän. Om vi har en god vän så inte ber vi våran goda vän om tjänster och pengar hela tiden. Tänk om vi kommunicerar med varandra. Ja, jag vill bara ha hjälp av dig. Jag vill inte tala om någonting annat. Du ska ge mig pengar, du ska ge mig det, du ska hjälpa mig med det. Men man gör ingenting annat utan det handlar bara om det. Och så är ju det lite grann när man ber om massa saker. Va? Men vi får lov att be om vårt dagliga bröd. Vårt dagliga bröd, det är inte bara bröd faktiskt, utan det är att man kan få hjälp att få ett arbete. Man kan få hjälp att få någonstans att bo. Man kan få hjälp att man klarar att man kan köpa mat och så vidare. Och man kan också få hjälp att klara en sjukdom. Eventuellt bli rask, men i varje fall att kunna leva vidare med det. Men man kan också, det är ju inte meningen att om vi inte själv väljer det, att vi ska vara alene. Man kan be om en god vän, man kan också be om att få en partner. Det är ingenting att skamma sig av, det kan man be till Gud om. Så allting är möjligt, sånt som tillhör livets alltså normala önskningar. Men däremot att man ska kunna högsta vinsten på lotteri och bli miljonär och miljardär, det är inte säkert att jag själv det kan gå uppfyllelse, men normalt sett går det inte uppfyllelse. Men det finns en annan bön som är mer osjälvisk, och det är att man ber för andra att de ska få hjälp och att de ska få kraft. Det är förbön, va? Och det kan man mycket väl, det finns en magi i det, och det kan hjälpa dem om de har det i sin skepnad. Man kan få kraft att uppleva, att tillge och sina fiender. Att man ska helt enkelt tänka väck det där, att någon är fiende. Och det ger ju bättre, att man mår bättre själv. Man kan be om att få vara till glädje och välsignelse för sin nästa. Det finns ju många, alltså det är ju en sorts bonus. Det är ju en glädje i sig att någon annan kan bli lycklig genom dig. Man kan ju be om att förstå och acceptera sin livskäpne. Va? Så att man förstår att det har en mening. Och att man ska försöka övervinna vanskligheterna. Man kan be om att få visdom och uppmärksamhet. Det här att hela tiden förstå livet. Att man utvecklar sin ämne till att läsa livets språk. Man behöver ju också kraft, inspiration och livsglädje. Många människor idag, de går ju i väggen som man säger på svenska. Eller de blir utbrända och så vidare. Och det är en sorts mental växtverk. För att vi utvecklas så hurtigt så att, och samfundet ställer stora krav på uppfordringar på oss. Så vi ska ställa om oss, och vi har ju kommit från dyrriket, och det kan många gånger. Så det är alltså motiverat att be om kraft och livsglädje. Många människor behöver be om detta. Bön och meditation, ja. Meditation kan ju vara bra att komma i stillhet och ro. Va? Men Martinus menar ju att det bästa är att använda språket. Va? För när man formulerar sina tankar i ord så syns det tydligare på det andliga planet. Så det är större chans att man får hjälp eller man får svar med det som man behöver hjälp med. Så därför är språket överlägset. Alltså meditation kan ju vara ofarligt, men det finns ju också farliga former för meditation när man vill uppnå tillstånd eller man vill utvecklas för hurtigt. Så är det här med tacknämlighet. Och det är ju mycket, mycket viktigt, för att det är som jag sa förut att man ber om hjälp och man ber om allt möjligt hela tiden, men man är inte tacknämlig när man får det uppfyllt. Då glömmer man att tacka för det. Så tacknämlighet är ju mycket, mycket viktigt, att man visar att man har förstått att man har fått någonting och att man är tacknämlig för det här. Att det som finns i livet är kärlek. Och att tidigare har man fokuserat på allt det obehagliga mörker. Med tacknämlighet kan man börja fokusera på allt det som jag till trots av allt har. För det glömmer man lätt. Om man fokuserar på det mörka så ser man mörker. Om man fokuserar på det lysa så ser man lyset. Så meningen är ju att man inte ska vara så fokuserad på det mörka. Så det kan ge oss en mycket mer optimistisk syn. Och sammantaget kan man säga att bönens primära formål är att vara personligt, innerligt samtal som riktar sig direkt till Gud. Det sätter oss i förbindelse med livets högsta sfärer och hjälper oss att öppna ögonen för den kärlek som finns bortom allt mörker. Och den fysiska världen här som vi lever i beskriver Martinus som en livmoder sol. Vi är inte en gång födda ännu. Vi har inte födts ännu. Det verkliga livet begynner där vi får kosmiskt bristigt. Så detta livet som vi lever nu, det är en invigelsespyramide. Vi vet ju att de pyramiderna i verkligheten var inte någon gravkammare, utan var invigelsespyramider. Och det är ju en symbol på livets invigelse. Vi ska invigas i mörker så att vi kan skilja mellan gott och ont, mörkt och ljus. Så bönens primära formel är alltså att vi ska få kosmisk bevissthet. Och det är därför det är så viktigt att läsa, be och få personlig uppfattning. Och till sist skriver Martinus här i den eviga världsbilden Bintu. Att han berättar att genom bön kan man få en sån lys syn på sin olyckliga situation att man själv tackar Gud för det som är besvärligt. Så bönens princip är en öppen dörr till Gud och de högre värdena. Och Gud lyfter till sin eviga sömn. Sömn nu är symboliskt, för det är inte någon man eller kvinna. Det är vi, eller man kan säga barn istället, men han benyttar sig av den tidens språkbruk. Men Gud vittnar till sin eviga sömn eller barn i nödens stund. Genom denna öppna dörr tar han sin olyckliga sömn, alltså sin olyckliga barn, till sitt hjärta. Livets struktur i kärlek kan inte obedrivas. Ja, det var det jag hade att fortälla. Tack.
Det är en direkt spørsmål. Vi får ytterligere etter, så skal vi jo gå mer inn og ta runder og sånne ting da. Men er det noen som har noen sånne umiddelbare spørsmål eller kommentarer?
Ja, jeg skriver det. Som jeg ikke pleier. Det har jeg ikke skrivet på mange år, men jeg gjorde det. Det står det at vi skal, og du sa at ja, hvorfor står det i Bibelen at vi ikke skal spise kunnskapens tre? For det står jo, og så har du halvveis svart, men
Nei, men livet, eller Bibelen var jo skrevet om mennesker som var partiske. De var partiske, for de upplevde, altså det er jo riktigt at Gud advarer, for at man kan ikke spise på livets träd. Alltså det vill säga att ha kosmisk bevissthet samtidigt som man spisar av kosmisk så. Och därför så blev de fördrivna. Det var ju förbannelse för de kunde inte bli i Edens hage. Och så står det i Bibeln intressanta ting. För det första så var det keruber med flammande svärd som vaktade ingången så att de inte kunde vända tillbaka och spisa på livets träd samtidigt. Som de spiser på kunskapens träd. Och det betyder att man kan inte ha, man tappar sin kosmiska bevissthet för, när man ska inkarnera in i den fysiska världen. Och så står det en lille intressant detalj att Adam och Eva, när de blev uteslutet, så fick de klär av skinn.
Dyr,
de blev dyr.
Ja.
De fick kläder av skinn.
förstår.
Ja, ja. Var det någon som ville att det skulle utvecklas så fort också?
Nej, det var väl det att de var partiska och de var bange för det mörka som ligger föran.
Ja.
Och så det är liksom, man kan väl säga att det är samma med de här fundamentalistiska religioner och sånt där. De försöker ju behålla någon form av gammaldags föreställning. För de menar till exempel att västvärldens teknologi och utveckling är en degeneration. För de kan inte se det som något positivt att det för oss fram. De vill behålla det gamla.
Ja. När vi spiser och kunskapens träd så dör vi.
Ja, vi kommer in i materialismen.
Ja, och men där gäller vår utveckling.
Ja.
Mm. Ja, nej men den skriver så att man må förbund för andra bör man spörre vedkommande om de verkligen önskar att bli bett för på akkurat det området och det tema.
Ja, det räcker. Alltså, man kan be för någon som har det svårt eller psyk eller något, så säger man om det är meningen,
ja,
om det är meningen att de ska få hjälp,
mm,
och om de inte kan få hjälp och bli raske, mm, så i varje fall att de kan leva och behålla sin själje harmoni.
Mm. Så det kan man be om utan oss, för att i det tillfället exempel så vill ju personen alltid önska att vara friske som
möjligt. Ja.
Men hvis for eksempel at man, ja, man er helt som banal, men man ber om at noen skal få en grønn bil, og så ønsker det seg en blå bil, eller så, så man, altså, man skal spørre, ønsker du, ja.
Jo, men nei, det går jo litt dypere. Så.
Ja, det går jo mye dypere selvfølgelig, men jeg bare tenker på at man skal være i samsvar med
nei, man bør ikke spørre om lov, for at det
øker.
Nei, for at, jeg mener, om man har en tanke, om man har en god tanke, så kan man ikke skade noe.
Nei,
nei. Så man kan aldri skade någonting om man
tenker godt. Infeksjonen er viktigst, ja.
Mm, men det er ikke alltid vi som har vil. Ja, det var noe.
Ja, du har ikke nevnt ordet karma en gang, som jeg har.
Nei, jeg tar skjebne, det er samme.
Skjebne og karma.
Mm.
Ja, det er greit. Fordi at da vet jeg det... hvordan med bønn i forhold til karma. Mm.
Jo, det er jo det at bønnen kan jo ikke endre på skjebne, men den kan hjelpe oss at komme inn på nye spår som gjør att vi kan befria oss från det. Men vi ska ju uppleva det som vi må uppleva för att komma vidare. Men vi kan behålla våra mentala likevikt genom det. Rickard, är du då?
Jag ska bara höra det. Vår ledare har en spela två.
Ja, det var det sista där. Så vi står jag måste ta på ögonen. En och tyve sex.
Ja. Tack. Du sa något om att vi har två identiteter.
Ja.
Kunde du hjälpa det?
Ja, alltså... här har vi Rike, jag heter Ingemar, här har vi Rune. Alltså.
Mm.
Men det är inte bara Rune, det är inte bara Rike, det är inte bara mig. Vi är också gudomens rollinnehavare.
Mm.
Gud bor i oss. Och när jag sitter här och ser er, så ser jag Gud. Jag förstår det kanske inte, men det är ingen annan än Gud.
Vi är allt.
Ja.
Vi har sol och måne och
hela allt. Ja, och när jag kikar ut genom vinduet så är det också Gud. Mm. Och täppen här och allt samma.
Du menar väl det eviga gänget? Eller andra liksom?
Ja, Gud är överallt. Det finns ingenting som inte... existerar ingenting som inte är Gud. Det existerar ingenting, inte en enaste detalj som inte är Gud. Hela livsupplevelsen är Gud.
Han må ha ett fantastiskt inre liv.
Ja. Ja, det här är ju bara våran planet och det finns miljarder planeter. Det finns ingen gräns för universum.
Men är Gud stilla?
Nej, du,
observant.
Jag är inte stilla. Men det är ju det jaget som är, bor inne i oss. Men det fanns ju inget liv om det inte fanns någonting att uppleva. Så Gud måste, och därför så skapar Gud sin upplevelse genom att vi har en upplevelse och skapelseförmåga.
Ska man ta en år, jag är klar efter en kvart vet. Så vi stöker oss ut med allt sånt. Först har jag bara lyst att säga att jag går för idag. För nu är jag, det är en ting som inte är vegansk och det är att det går an att välja flöte. Jag känner inte hur det ska vara som en tattling.
Ja, se på henne, är det så kattig?
Ja, det tattlar ju också. Men nu tar jag sluta. Indisk inspirerat.
Indisk flöjt.
Nej, det är norsk flöjt. Men så går det över an och så har lite sån havre. Sådana att det är det enaste som är ett hemål som inte är rent idag. Dere får indisk gryta, dere får grønnsakssuppe, dere får ris, og dere får noen boller, småboller som lagt av dadler og litt forskjellig. Sant? Hvis du allergisk mot pianøtter, så sliter du litt. Og så har jeg også lagt en dessert. Og det der du skal ha grønnen. Fløyten. Og med litt sånn matpølse.